Jag vill också ha med att när vi ska undervisa lite om bön. Jag läste en bok för många år sedan som hette Förbön för Sverige. Och det var Johannes Fasius. Johannes Fasius heter han. Och han hade en liten notis i den där boken jag läste. Och då berättade han om en dröm som han hade haft tidigt på morgonen. Han hade som vana att gå upp och be. Och en morgon så glömde han av sin morgonbön och somnade om. Och när han somnade om så hade han en dröm. Och då såg han hela rummet fullt utav änglar. Och så väcktes han igen utav... Och så frågade han Gud, varför är det så mycket änglar här? Och då sa Gud till honom att de har inte så mycket att göra idag. För de... har inte fått uppdrag från Hashem att gå ut, för du har inte varit i din bönekammare idag, så de vet inte riktigt vad de ska göra idag, för det fattas böner som har stigit upp till Hashem. Och sen ger ju Hashem befallning om sina änglar, så det är inte vi som skickar ut dem, utan det är ju Hashem på grund av våra rop som de blir utsända. Mäktiga änglar som blir utsända på grund av våra rop. Och det är då som den här berättelsen ifrån Lukas 18 har kommit till mig. Och det är en berättelse som talar om att den här tröttheten, den här bönen, det, som vi behöver be i förbön, den kan göra oss trötta. Och det kan till och med göra så att vi somnar. Det finns ju ett ställe när Yeshua går till sista natten innan han ska gå till träet och ge sitt liv. Så ber han lärjungarna, kan inte ni vaka med mig? Men de somnar gång på gång och till slut så bryr han sig inte. Han bara säger att ni sover. Men nu är det dags att vakna. Och jag tror att den här bönen och den här förbönsarbete, det är ett arbete lika väl som man går till ett gym eller går till arbetet på dagen. Det är ett arbete, ett jobb som man måste vara medveten om, att jag kan bli trött. Jag behöver energi. Hur ska jag kunna bygga upp mina muskler så att jag ska kunna, hur mycket mat ska jag ha för att kunna var i den här tjänsten? Det innebär ju då att jag behöver mata mig med Guds ord och äta utav hans ord och inte vara slapp på olika sätt, utan jag behöver vara vaksam. Hur ska jag vara alert i det här arbetet att be? Och Yeshua, han visste det, att det här är ett arbete. Och därför så ger han den här liknelsen. Och jag tycker det är så starkt att han ger den här liknelsen till oss. För att han vet att vi kan bli trötta. Jag menar, då är ju det här, den här berättelsen är ju en hjälp då för oss, vi som blir trötta när vi ber. Då har Gud gett oss i sitt ord en underbar undervisning om hur vi inte ska bli trötta när vi ber, utan att vi kan vara alerta. Då säger han i första versen här, Yeshua berättade för dem en liknelse för att visa dem att de alltid borde be utan att tröttna. Och det här med att alltid bör be, det talar Bibeln om på väldigt många ställen. Romarbrevet 12 och 2 säger att vi ska vara tåliga i bönen, uthålliga i bönen. Och vi kan läsa det förresten, vi läser de här verserna. Det finns 3-4 ställen som talar om att vi alltid ska be. Och Ketriel, han hade prövat någonting, han sov när han bad och gick. Han berättade på någon gång att det går till och med att sova fast man går och att man är i bön. Hur det går till, det vet jag inte, men ja, det kommer. Vi ska se här, 12:2, Romarbrevet 12:2. Nej. 12:12 är det, va? Ja, var glada i hoppet, tåliga i lidandet och uthålliga i bönen. Efesierbrevet 6:18. Efesierbrevet 6 och 18. Gör detta under ständig åkallan och bön. Och det här kapitlet handlar ju då om den andliga vapenrustningen. Och den kamp som vi träder in i när vi börjar att be. Och det var det lite grann jag kände att jag ville lyfta fram. Och i den texten när det gäller den här andliga vapenrustningen så står det att vi skulle ta på den under ständig bön och åkallan och alltid be i anden. Vaka därför och håll ut i bönen för alla de heliga. Här ger ju Paulus en instruktion då om att vi behöver be i anden. Att vi alltid behöver be i vår ande för att vi inte ska vara utsatt då för saker och ting runt omkring oss. Utan det här är ett skydd mot sånt som är emot oss. Därför att bönen blir helt plötsligt, när man börjar be så blir det helt plötsligt ett motstånd. Fast vi vill det goda. Vi vill ju att människor ska bli frälsta och födda på nytt och helade. Men rätt som det är, när vi vill det här goda så blir det någonting som står emot oss. Någonting som bara växer upp som gör att nej, det vill inte vi. Eller det vill inte de här makterna då, det här som vi kommer emot. Och det är ju den kampen som alltid vi har när vi ska tjäna den evige. Och jag tror att den kampen, den kommer vi nog att ha ända tills Yeshua kommer. Jag vet inte om vi kommer att få kämpa med den i det nya. Nej, tror ni det? Ja, jag vet inte. Men i alla fall så visste Yeshua det att när man börjar be så kan man bli trött och det blir en kamp. Och därför så behöver vi alltid be. Första Thessalonikerbrevet 5:17 säger be oavbrutet, ständigt. Kampen gör att vi blir trötta och därför så ger Yeshua den här undervisningen om den här kvinnan då. Det här kan ni hålla med mig om, va? Att när man läser i siduren, i bönerna och när man ber kanske ibland med egna ord så känner man att man blir trött. Och då har man alltid ett val. Och det är liksom om man ska fortsätta eller om man ska komma över det. Och då när man blir trött så behöver man lära sig att be i anden. För att anden hjälper till. Anden kommer vår svaghet till hjälp. Så de ord som du har fått genom i ditt tungotal. Har du inte fått tungotalet så är det det går nästan inte att klara sig utan det när man ska be och vara en präst. För man behöver den här hjälpen så oerhört mycket. Och anden kommer vår svaghet till hjälp så att vi vet vad vi rätteligen bör bedja om. Så när vi inte vet vad vi bör be och vi känner liksom vad ska vi gå, så finns det ett flöde hos Guds ande. Och då genast så blir vi pigga. Gång på gång, bönemöte efter bönemöte, vet jag att jag har gått trött och sliten dit. Men efter så har jag gått välsignad och upplyft och pigg. Därför att det finns ett flöde i bönen när jag kommer in i en andlig dimension och använder den gåva som vi har fått att be med anden. Lukas då, 18. Jag läser hela det sammanhanget, 2-8 där. I en stad så fanns det en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Det var det vi har läst om de som inte fruktade Gud. Och de hade inte, det var det vi har hört om nu i veckorna här, va? I den här veckan. Om att det finns människor som inte alls bryr sig om människor. Alltså de har inte den tanken att de vill bry sig om människor. Eller älska dem. Eller, de har inte den känslan. Och den här domaren var sån här. Han fruktade inte Gud. Och han hade inte respekt för någon människa. Men i samma stad så bodde det en änka på samma plats. Både en orättfärdig och en rättfärdig. Bodde i samma stad. Och hon var änka. Hon hade sorg. Hon hade gått igenom mycket lidande. Svårigheter. Mist sin man. Hon kanske hade De kanske hade haft ett företag tillsammans och det kanske hade gått omkull när hennes man dog. Och hon hade kanske ingen som försörjde sig. Hon kanske hade det svårt. Hon kanske hade kommit i en konflikt med sin arbetsledare eller sin motpart i något sammanhang. Så hade hon kommit i en konflikt. Och den här konflikten hade gjort att hon låg i ett underläge. Men hon kände att jag har ju rätten på min sida. Och nu säger inte Yeshua vad det var för konflikt eller någonting. Men han berättar i alla fall att det här är en liknelse, en berättelse, en midrash för att belysa bönens betydelse. Och den här kvinnan, hon sa till den här domaren då, han som inte brydde sig om varken Gud eller människor. Hon sa, ge mig rätt. Jag har rätten på min sida. Titta här i lagen, här står det så. Jag har rätt. Han kanske hade stulit från henne. Jag har rätt. Och hon kom gång på gång till den här domaren. Och den här domaren, han ville inte, vi fortsätter i vers 4 där, till en tid så ville han inte. Men sedan sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för människor. Den här domaren, han ville inte ens omvända sig. Alltså, han hade inte tanken ens på att ändra sig, utan han ville fortsätta som han var. Ska jag ändå ge den här änkan rätt? Därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till slut att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Tala om att veta vem som bor på insidan. Den här domaren, han blev så trött. Han upplevde att han skulle förgås och försvinna. Han tänkte, jag klarar inte av det här. Tänk att dina böner är så kraftfulla. Så att det motstånd som finns då i den här osynliga världen som vi inte ser men som vi känner. Till slut så måste det ge upp. För det går ju inte. För hon är ju så besvärlig. Hon kommer ju gång på gång. Hon tjatar och vill att någonting ska bli en förändring för hennes, till hennes fördel då. Hon vill ha rätt. Va? Ja. Ja, det krävs en kvinna. Och då tänker jag på alla saker som vi har i våra liv, som vi håller på att be för, kämpa för, ber att vi ska få rätt. Gud har sagt att det finns helande, Gud har sagt att det finns frälsning och att det finns befrielse. Gud har sagt allt detta och vi kanske inte ser allting fullt ut än. Men det måste finnas änkor, det måste finnas ett folk som talar om den rättigheten som Hashem har gett oss genom den seger som Messias gjorde när han gav sitt liv. Och vi måste påminna dels de här krafterna då som står emot. Men vi måste också ropa till Hashem och be om nåd och hjälp och inte ge upp. Så min uppmaning är egentligen att vi ska bli lite mer besvärliga. Och den här att vara besvärlig, det är jättesvårt för oss i Sverige. Därför att vi vill inte störa och vi vill vara till lag, så vi vill serva alla och vi vill vara så snälla och vi vill inte att någon ska bli ledsen. Och det kanske att vi behöver bli av med den mentaliteten på ett rätt sätt givetvis. Och bli lite mer. Nej, jag har rätt att få det här. Jag har rätt att få ut mitt arv och de välsignelser och det som Gud har lovat mig när det gäller olika böner som vi har bett under många år. Vi har rätt att få se frälsning i det här landet. Vi har rätt att be att vårt land ska få uppleva frälsning. Därför att det säger ju Guds ord. Guds ord säger ju det att Så älskade Gud världen att han gav oss den, sin enda son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad eller förgås. Gud vill ju att var och en skulle bli frälst. Var och en bor ju i vårt land. Och de bor i Sverige och de bor över hela världen. Och då är det ju vår rättighet att vi vet att Gud säger det här. Och då har vi rätten på vår sida inför de här sakerna som vi stöter emot utan motstånd. Och så får vi uttala de här sanningarna att rätten är att Gud har återlöst varje människa, varje själ till ett evigt liv och till en evig frälsning. Och då får vi och det gör vi i bönen. Det är detta som är det arbete. Det är det som gör att vi är besvärliga. Vi talar om vad Gud har sagt i sitt ord och vi talar om för hela andevärlden att vi vill ha ut vår rätt. Vi vill att de här orden ska gå i fullbordan, att det som Gud har talat ska bli till. Och då säger sista versen där 6. Och Herren sa: Hör vad den orättfärdige domaren säger. Det här är ju en liknelse för i ett sammanhang där det inte ens handlar om Gud. Utan det handlar ju om förhållningssättet till en orättfärdig domare. Han som inte vill göra det som Gud vill. Men nu säger han så här. Och det är ju det här som är själva grejen med vad Yeshua säger. Han säger att skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Då har han ju lyssnat tåligt till dem. Det är ju så att du har ropat dag och natt. Det är ju inte det. Det är inte egentligen heller oss det är fel på. Du har ropat dag och natt. Och Gud vill ge dig. Men det här motståndet, det är det som gör att vi kan tappa lusten, tappa greppet. Och då kan vi svalna och vi kan liksom känna att vi inte orkar. Men nu vill Gud säga till oss att det är klart att han vill ge oss vad vi ber om. Han är ju god och han vill skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt. Nu var det här bara en orättfärdig domare. Han var bara orättfärdig. Han hade inte någonting med Gud att göra. Och han gav henne rätt. Hur mycket mer skulle inte då Gud som är god ge oss sina goda gåvor? Amen. Våra röster måste bli hörda i höjden. 4 Mosebok 20:16. Och det var det som den här kvinnan inte gav sig. Hon lät sin röst bli hörd i höjden. Är det någon som har fått upp det stället som kan läsa det? 4 Mosebok 20:16. Ja, jag kan läsa det här så det kom in. Men vi ropade till Herren och han hörde vår röst och sände en ängel som förde oss ut ur Egypten. Och se, nu är vi i Kadesh, en stad som gränsar till ditt område. Här är det här med höga rop, att de ropade till Herren och då hörde Gud rösten och då blev hans kraft förlöst. Det är ju det som är ordningen när vi vill se Guds kraft. Det är ju att vi ropar, att våra hjärtan är fyllda utav rop. Och vi ropar till Hashem, vi ropar till Herren. Och då sänder han sin... Då hör han oss i det första. Så att du inte tänker att han inte hör dig. Precis som Boinge berättade, han upplevde att inte Gud hörde honom. Och det är ju också en sak utav trötthet som vi kan uppleva. Att vi håller på, så tycker vi inte att Gud hör oss. Men det gör han, för det säger hans ord. Han hör oss. Sen ibland kanske vi inte uppfattar att han svarar oss, men han hör oss alltid. Han hör alltid dina böner. Och sen sänder han då sina änglar och sin kraft för att förlösa ut det som ska ske som ett under. 5 Mosebok 26:7. Han hör alla. Jo, han svarar genom att sända ut sina änglar, stod det ju. Det är en bra fråga om han svarar på alla böner. Och sen kanske han inte svarar så som vi vill. Utan han kanske svarar som han vill. Vänta, ja. Och det är därför Yeshua lär lärjungarna också att be att vi ska be om att Guds vilja får ske. Men jag tror att Gud svarar på alla böner. Och jag tror att vi behöver då få förmåga att kunna uppfatta hur han svarar på våra böner. Men varje rop som har stigit upp ifrån våra hjärtan, det hör Gud. Och han vill svara på det. Ropa till mig, Siv. Ropa till mig. Och jag ska svara dig och förkunna för dig härliga ting. Sådana ofattbara ting som du inte känner. Jeremia 33 och 3. 5, 26 och 7. Då ropade vi till Herren våra fäders Gud. Och Herren hörde vår röst och såg vårt lidande, vår nöd och vårt betryck. Och så Nehemja 9 och 27. Ja. Halleluja. Du gav den i deras fiendes hand som förtryckte den, men i sin nöd ropade de till dig och du hörde dem från himmelen och i din stora barmhärtighet gav du dem befriare som frälste dem ur deras fiendes hand. Det är bara tre bibelställen om just rop och att Gud hör när vi ropar. Den här kvinnan, hon fick rätt. Till slut så fick hon rätt mot en orättfärdig domare. Och vi kommer också få rätt. Därför att Gud, han är god och han vill ge oss allt det vi ber om. Skulle inte då Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt? Amen. Jag tänkte vi skulle vara lite besvärliga då i eftermiddag och be för vårt land. Fortsätta att ropa för vårt land, Sverige. Och jag frågade Gud, alltså, hur ska man be för vårt land då? Tänkte jag när jag gått och tänkt på den här samlingen. Och då kom det mina tankar till det vi läste om Daniel idag. Att Daniel, han, och likadant Nehemja, de är ju exempel på stora förebedjare båda två. De gick i bön inför Hashem och bad om förlåtelse för sitt folk och deras överträdelser. Nehemja och Daniel, de hade säkert syndat, men kanske inte jättemycket. De kanske inte var syndiga, men de upplevde sig syndiga och orena på grund av folkets synd. Och då går Daniel och ber om förlåtelse för folkets synder. Och det finns många saker som man kan ta upp i det här när det gäller förlåtelsen, men tänkte så här, vad är det vårt land har syndat? För ni vet, en förebedjare ställer ju sig i gapet och talar om då att vi har gjort de här sakerna. Vi står här nu och egentligen så ska vi dö för alla de synder som vårt land har gjort. Men nu är det så att Gud vill rädda vårt land och då måste vi som förebedjare be om förlåtelse för de synder som har varit över vårt land och be om nåd för vårt land. Och då slog det mig idag. Jag sa till Gud, du kan väl visa någonting som vi behöver ta upp och be om förlåtelse. Det finns många saker. Och jag har bett Gud att vi ska ledas i vår bön nu när vi går in och ber en stund för Sverige. Att vi kan ta upp sådana saker som vi känner Guds ande visa på när det gäller orättfärdighet. Men en sak som kom upp idag, det var det här med Taberg. Och de lasterna som gick för att förgöra Israels folk. Det måste ju vara en synd. För synder som är gjorda gentemot Israel Och gentemot Guds ord, när det gäller otukt, orenhet, ja, massa olika saker som finns utav synd. Det kommer upp och då behöver vi be om förlåtelse. Jag tror att vi behöver, som nation behöver be om förlåtelse för vårt land, för det som vi har gjort emot Israel. Jo, det var den synden som skedde. Katriel berättade om Taberg, att där hade man utvunnit stål för att kunna göra vapen i andra världskriget, så att Hitler behövde de vapnen för att förgöra Israels folk. Och då är vi ju, har vi ju en skuld utav skuld gentemot Gud, och behöver be om förlåtelse för den synden, vad vi har gjort emot Israel. Och det kanske fler, finns fler saker. Därför att hur man behandlar Israels folk, det är väldigt viktigt. Har man ett ont hjärta mot Israel, så är det farligt. Det är jättefarligt. Och då behöver ett folk be om nåd och förbarmande och förlåtelse för de synder som har skett i det förgångna. Det var egentligen det som kom upp väldigt starkt när jag tänkte på den här stunden. Och jag tänkte att nu ska vi gå i bön inför Gud, och så ska vi be, och vi ska vara öppna för Guds ande, hur han leder oss i bönen. Och framförallt då så ska vi ta upp den här förlåtelsebönen, att vi kan be om förlåtelse för vårt lands synder. Amen. Och då ska vi fortsätta att sjunga lite. Amen. Tack Fader för ditt ord som går ut nu. Och tack för att ditt ord, att vi får läsa de här löftena som du har gett oss. Och tack för att vi får stå här inför dig och be att din ande ska leda oss nu när vi ber. Tack att jag får be om det. Tack att vi får vara besvärliga den här eftermiddagen och komma igen och igen. Komma igen och igen, Fader. Jag tackar dig för att du vill återuppliva det här ropet i vår ande för vårt lands frälsning. Tack att du vill återuppliva det här och nu. Återuppliva nöden för vårt land. Och Fader, jag ber om det. Tack att vi får tacka dig för att du är här just nu med din ande. Halleluja. Och då sjunger vi den här sången, Anna Bechoa.
Sommerbön. kommer ihåg din helighet. Du som känner det fördolda, ta emot vårt rop och hjälp. Lyssna till vår högljudda klagan. Vi ber dig hösten bunne med din starka högra hand. Fruktans värde, ta emot ditt folks glädjerop. Lyft oss upp och rena oss. Be dig lös den bunne med din starka högra hand. Fruktans värde, ta emot ditt folks glädjerop. Lyft oss upp och rena oss.
För ditt ansikte nu, Fader, med vårt land. Tack att vi får komma inför dig, Fader. Vi kommer inför ditt ansikte med vårt land. Kibara la chasto corolo mosenin takara la doro lobosido. O lavara la handiro lo coti. O lavara la handele gea. Och nu är vi en grupp, en kropp. Och du något utav Herren att du ska be och höja din röst, så gör det nu. För nu tar vi en stund och bara ber ut det vi får för vårt land. Kibara la handolo koti. Åh, vi prisar och lovar dig. Kiri ala harala magandeja. Åh, lavara la sito korono mondori. Iri ala harala masendi ala stani takati. Fader, vi ber om din nåd. Och vi ber om din nåd, Fader. Och vi ber att du ska komma och förlåta vårt land. Tack att du ska komma och förlåta vårt land. Och för alla synder, Fader, som vi gjort mot dig, Fader. Och vi prisar ditt namn. Tack att du är förlåtande och barmhärtig, Gud. Kiri alla chara lama kandolo koti shiki prestenjin takati. O la kara la shitoro lomo kanjin takati. O la brastenjin takara la chati. O vi prisarei, vi prisarei, vi prisarei. O halleluja, halleluja, halleluja. O la barala hasikiti kimara la shandolo gosita gara la hadori alasta gara la mandele keste ke adu corolo shokoro lo goti. O la grasti kiri ribiri ribishiro lo corolo bogoti shiki prestenjin tahayaya. O